Värvet görs i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det var skrämmande att börja om. Vad tusan gör man? Kanske jag kan jobba med ett behandlingshem eller någonting sånt. Så att, men det är ju jätteskrämmande. Jag menar, jag kämpar ju hela tiden att hålla huvudet över vattnet.
Värvet. Hon satt fängslad i USA i 28 år. Morden begicks av hennes dåvarande pojkvän, men enligt domen gjorde hon inget för att stoppa dem och hon dömdes därför som skyldig till dubbelmord på en restaurangägare och en polis. Pojkvännen tog livet av sig i häktet innan rättegången och Annika Östberg dömdes till 25 to life, det vill säga minst 25 år, men upp till livstidsfängelse. Våren 2009 förflyttades hon från fängelset i Kalifornien till kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro där hon skulle avtjäna sitt resterande straff. Den 2 maj 2011 släpptes Annika Östberg fri efter sammanlagt 30 år i fängelse. Idag är hon 61 år gammal, bor i Söderhamn ihop med sin hund och för några år sedan skrev hon 2 böcker om sitt liv. Men sedan dess har det varit lite medial stiltje kring Annika. Så det är hög tid att kolla in hur hennes liv är idag. Det här är Värvet, avsnitt 210 med Annika Östberg. Det presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer, jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi! Hur mår du idag då?
Jag mår fantastiskt bra.
Och har rest hit med tåg från...
Från Söderhamn, exakt. Japp, det har jag.
Jag har varit lite i Söderhamn när jag var mindre.
Ja, jag har ju alltså bästa minnen i Söderhamn. Lite grann i Småland också, men Söderhamn, där samlades hela familjen på sommaren. Kusiner och ja, allihop. Och det var en sån här typisk sommar där man både grälade och bråkade och ja, blev kär och ja, alltihop. Föräldrarna och de vuxna, de satt och drack och bråkade med varandra och vi stack ut och badade eller lekte eller vad vi gjorde. Ja, sen på morgonen var alla sams igen och hela röran började om igen. Men det var en härlig tid faktiskt, sån där innocent.
Nu har du bott där i 3, snart 4 år eller?
Ja.
Kan du berätta mer om ditt, liksom, hur ser ditt liv ut nu då?
Ja, inte alls som jag hade föreställt mig, fast jag tror inte jag hade föreställt mig någonting. Det här var ju så omöjligt att det liksom inte var riktigt. Men ja, jag bor ju i Söderhamn i en egen liten villa.
I själva samhället?
Lite utanför.
Okay.
I Bergvik heter det. Vad har vi där? Lite över 2000 tror jag.
Vad finns? En pizzeria?
Det finns en pizzeria, det finns en Coop och det är typ allt.
Okay.
Om man ska handla så får man åka in till storstan, Söderhamn, säger jag.
Hur är Söderhamn nu då? För det har ju varit lite på alltså, dekis.
Det är en sorglig stad egentligen, det är döende. Man ser ju mer och mer som stänger ner och ja, affärer som inte går. Och mycket pensionärer, mycket invandrare. Så det är liksom en stad i transition kan man säga. Och jag hoppas verkligen, det har ju varit flygförsvaret eller vad det är för någonting har varit väldigt stort där. Men det finns ju egentligen ingen stor verksamhet. Så att ungdomarna måste ju följa jobben tyvärr. Men det är en del nu som börjar komma tillbaka. Min granne till exempel, hon har jobbat i Stockholm och bott utomlands och nu har hon kommit hem. Så det börjar mer och mer att komma tillbaka. Men jag är väldigt nöjd. Det är liksom... Men det är också ett sånt där ställe, Bergvik särskilt. Man är liksom en nyinflyttad om man inte är tredje generationen, vet du. Men de har gjort ett undantag i mitt fall. De räknar väl med att ja, men hon var väl här när hon var liten och mormor och så vidare. Så.
Men får du vara med då? Är du en i gänget?
Ja, absolut. Absolut. De är väldigt varma och ja... välkommande och sådär.
Vad fint.
Ja, det är jättefint.
Men du måste ju vara Bergviks mest kända invånare.
Ja, det måste jag nog vara, tror jag. Ja. Eller ökända, jag vet inte vilket. Men,
okay. Ja. Och det är på, för du, i ditt, ja, nu har ju det några år på nacken, men i ditt sommarprat så berättar du om ett möte med några kids, eller några smågrabbar, som gjorde sig rolig på din bekostnad och sådär. Får du den typen av bemötande fortfarande också, eller?
Nej, inte ansikte mot ansikte.
Okay.
Nej. Ibland kan jag se någon liksom som glor lite hårt och då vet jag, jaha, det är en sån där som tycker att jag inte borde vara här. Men hej, to each his own.
Men under alla de här åren när du liksom, när du längtade hem, för det var ju liksom lite drömmen om Sverige som jag förstått det som höll dig lite flytande.
Absolut.
Tänkte du Söderhamn då eller var det liksom...
Jo, jag tänkte nog mer Söderhamn, och jag var mycket hos min farmor och farfar som bodde på Gärdet.
Okej. Okay.
Mm. Sverige har ju en ambience, vad ska man kalla det på svenska?
En
känsla runt omkring som är totalt annorlunda än USA. Jag tror att det var det på något sätt, även om jag inte kunde hänga ord på det när jag var yngre, som jag saknade.
Du är ju ett väldigt tydligt exempel på hur formerande barndomen faktiskt är.
För ibland, absolut.
Ibland diskuterar man väl det, huruvida liksom, om man kollar på terapi till exempel, så är det väldigt mycket att man ska gå tillbaka till barndomen. Men så finns det nya terapiformer där man inte fokuserar så mycket på det, utan fokuserar på nuet eller...
Jag tror mycket är skapad. Jag brukar säga att vi är ju en summa av våra erfarenheter, barndom och vidare. Men de första 10 åren som jag fick här hemma med min stora familj, den kärlek som jag fick, den tid som var investerad i mig och min frihet att vara mig själv, att våga... Det har gjort väldigt mycket för att hjälpa mig klara av vad som senare skulle komma. Mm. För jag har träffat väldigt många människor, särskilt kvinnor, som inte har haft det. De har vuxit upp i väldigt tuffa, svåra förhållanden. De har aldrig fått liksom vara sig själv eller vara uppskattad för att vara sig själv. De har aldrig fått våga experimentera och liksom, de blev bara nedtryckt hela tiden, eller värre, sexuellt misshandlad och fysiskt misshandlad. Och liksom, det är en stor skillnad där i hur mycket man tror att man kan, hur mycket vågar man ta an och vad vågar man drömma till och med. Så att de där första 10 åren för mig var väldigt viktiga. Och sen tror jag också att man kan ju lämna det, man kan ju gå vidare. Jag tror inte att det skapar i cement den person vi är. Men jag tror att det bidrar väldigt mycket till de val som vi gör sen.
Du är ju ute och föreläser fortfarande, eller hur?
Ja.
Och när du träffar människor, så här, vilka frågor är det du får oftast?
Ja, det är allt från det ytliga till det djupare. Varför är du inte bitter? Är du inte arg? Du var så orättvist behandlad, orättvist dömd, felbedömd, oskyldig dömd. Och där måste jag liksom säga stopp. För att först och främst så var jag inte oskyldig. Har aldrig sagt att jag har varit oskyldig. Och bitterhet är någonting som tar en gigantisk plats inom oss. Det äter som en cancer. Man måste dedikera en stor del av tänkandet och energin för att mata den där känslan hela tiden. Och jag har inte plats med det. Jag har för mycket att ta igen. Mycket för att uppskatta liksom. Så nej. Och jag säger också att de erfarenheterna och livsupplevelserna som jag har fått, de vänskap som jag har fått, har gett så mycket. Så att jag är tacksam för vad jag har fått gå igenom. Och jag tror också på Gud. Jag tror att vi människor har en uppgift här i livet. Och jag tror att, alltså jag tror kanske att han försökte att få min uppmärksamhet länge. Och till slut så fick han sparka ner mig totalt. Och jag var inte släppt tills jag brukar säga, jag var inte släppt tills jag var färdigbakad liksom. När jag hade vuxit upp, då var det dags för nästa kapitel. Så jag vet inte, men nej, bitter är jag inte. Tacksam är jag.
Men har du haft en bitter period?
Absolut, jag var ju ilsken och bitter och tyckte synd om mig själv. Och jag var alla andras fel och stackars mig och... Herregud, ja, det skulle jag ljuga om jag är ingen ängel. När jag först torskade, absolut. Och även innan dess, när jag var uppe i missbruket, så skyllde jag ju allt på min mamma. Varför skulle hon släpa hit mig till USA? Och det var hennes fel. Men sen fick jag tag i 12-stegskonceptet.
Mm.
Och en del av det är ju att ta en rejäl titt på vad är det som ligger inom dig, vad är det som stör dig och vilken del av dig påverkar det. Men den viktigaste frågan var, hur lönar det dig att hålla i det här? Vad är det som gör att du får någonting av att tänka på det här eller känna så här? Och för mig var det var att då behövde jag inte ta ansvar. Om allting var någon annans fel, om allting var hennes fel, då behövde jag inte ta ansvar för mina egna beslut. Så jag fick släppa det. Så att gå igenom hela den processen har lärt mig väldigt mycket om mig själv och mitt eget tänkande.
Går du fortfarande på möten?
Ja, det gör jag. Mm.
Men i det där, alltså jag menar, om vi tar din mamma till exempel. Förresten, senast vi hörde av dig, eller jag, men när jag gjorde research nu, så var det ju väldigt mycket skriverier runt 2012 när boken kom och sådär. Och då var ju din mamma sjuk.
Hon är bättre nu. Ja. Hon har flyttat upp nära mig. Hon bodde ju i Stockholm. Och jag vet att de gjorde sitt bästa, men det var inte bra där hon bodde. Men nu bor hon nära mig, så jag kan åka dit och träffa henne flera gånger i veckan. Och det är jättebra. Men hon mår bättre. Hon sitter i rullstol. Men hon är med i knoppen. Liksom, så det är ju huvudsaken. Och vi har en relation idag, vilket jag är väldigt tacksam för.
Mm.
Och sen har hon väldigt svårt att släppa skulden och släppa alla misstag som hon anser att hon har gjort. Även om jag säger att jag förlåter dig och det är inte ditt fel, och så har hon svårt med det.
Ja, men det kan man kanske förstå, för att när man läser om dig så är det ju... Ja, vi har väl alla haft problem med våra föräldrar kanske, men ni hade ju en väldigt sorglig relation.
Ja, absolut. Men grejen är att vi var ju mer vänner eftersom hon var bortrest så mycket. Hon jobbade ju på SAS. Så jag var ju mycket med min breda familj. När hon kom hem så kom hon med presenter från hela världen. Och sen var hon borta igen. Så vi var mer kompisar. Och så plötsligt kommer den här gamla gubben in. Och nu ska hon agera mamma heltid. Liksom vara hemma och baka kakor. Och liksom det där bara det krockade med vem hon var till mig. Så vi hann aldrig liksom etablera om grunden på vår relation. Så det var ju en stor grej. Jag stack ju innan vi hann göra det. Så att det har varit... It's complicated.
Mm. Ja, men en känslig ålder också såklart. Ni flyttade när du var vad, 10?
Ja, 10-11. Och från vad jag har läst och förstått om andra också, och psykologiskt så är det liksom typ värsta åldern att göra någon stor livsförändring för en förälder är just.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När barn är i den åldern.
Ja, jag kan tänka mig det. Och det blev ju inte bra.
Det blev inte bra, nej.
Jag frågade dig för en stund sedan vilka frågor du får oftast. Vad är du trött på att prata om? Eller finns det sådana saker som...
Jag tillåter mig inte att bli trött och prata om. För att det går ju med det hela. Så har jag står där och jag berättar hela mitt liv, allt som jag har gjort. Och det är klart att det är delar som folk inte förstår. Det är väldigt svårt att förstå min livsresa och mina beslut. Och beroende på vart du själv befinner dig, hur du ser på det hela. Så att, ja, nej, jag vet inte. Ibland så kan jag tänka att om jag kommer tidigt till ett evenemang till exempel, eller stannar efter för kaffe, och så får jag en massa frågor från de som håller i det hela. De tar det liksom som sin privata frågestund. Och det kan jag tycka är lite over the top, liksom. Det är lite för mycket. Mm. Men det får man också ta, för jag har ju gått ut offentligt. Och jag får ju inte mycket frågor om mitt privata liv. För där skulle jag ju liksom dra en mycket bredare streck. Alltså hur kärlekslivet till exempel, eller vad har du. Så det är ju bra. Mm. Att det håller sig till den delen som jag har valt att göra offentligt.
Okej, okay, så det finns liksom en ganska tydligt definierad integritetsgräns som jag snart ska försöka... klampa över.
Okej.
Okay. Ja, vi får se. Nu när du har varit fri i 5-6 år, är det som du trodde att det skulle vara?
Både ja och nej. Jag hade ju inga, vad säger man, förutfattade, är det rätt ord? Liksom tänkande, därför att det var så långt ifrån möjligheten för mig att jag någonsin skulle bli fri. Så att jag hade ju inte riktigt visualiserat hur det skulle vara. Men om jag någonsin tänkte på det, så tänkte jag, ja, men jag får väl bo hemma hos mamma och jag hittar något litet jobb och liksom tunnelbanan till jobbet och så där. Det var min bild. Mer än så hade jag ju inte tänkt. Jag menar, jag var ju nästan 60 när jag kom hem. Jag har ju ingen karriär, jag har ingen utbildning, jag har ingen pension. Så det är väldigt skrämmande, men det hade jag inte heller tänkt på. Och sen den Sverige som jag växte upp med och som jag har läst om och som jag har kommit att förstå eller se i mina drömmars ögon, det var ju det här... samhället där vi tog hand om varandra och liksom det var solidaritet och man betalade skatter för att de som inte hade skulle ha det lite bättre, och vi var alla i en båt och vi skulle ro tillsammans liksom. Det var min bild av Sverige. Och så kommer jag hem och så är allting, eller inte allt, men väldigt mycket är privat och det är mer kapitalistisk tänkande och det är mig för mig och screw you. Mycket amerikansk typ tänk.
Visst.
Och det gjorde mig väldigt besviken och väldigt ledsen. Att se hur långt ifrån den grundprincipen som jag har företrädet Sverige att vara. Så jag har bråkat med amerikanare om vår skatteprocent till exempel. Påpekat, ja, men herregud, du betalar ju för din försäkring, för om du är sjuk, du måste betala college för dina barn. Och, alltså alla de här sakerna som du betalar för kommer upp egentligen en högre procent av din inkomst än vad vår skattebas kommer upp till. Så jag menar, det här argumentet har jag ju haft hela tiden. Och så kommer jag hem och så ser jag de här gigantiska företag som är registrerade i Cayman Islands eller någonting, tar mina skattepengar och jag betalar skatt, jag lovar, med stort S. Och de betalar inte ett öre här. Ja, jag säger det där med skatt, för att när jag först kom hem så fick jag några brev som inte var så glada att jag var hem. Och det var en från en, jag tror han var en trebarns pappa eller någonting. Och det började, din jävla bla 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 bla, nu kommer du hem och du tror att du ska få leva på SOS och mina skattepengar, och jag betalar minsann min skatt och det ska inte gå till någon som dig och bla bla bla. Så jag försöker att få in, för någon gång hoppas jag att han hör mig. Och det är så att jag lever inte på skatt, jag lever inte på SOS och jag betalar en del av skatten. Mm. Kanske även mer än honom om man räknar med vad han får för avdrag för alla sina barn och bidrag för sina barn. Ja.
Mm. Men fanns det fler aspekter av Sverige du blev besviken på? För att du hade ju drömt om att få komma tillbaka så himla länge. Du måste ju ha laddat det något otroligt.
Ja, absolut. Nej, det var ju mest det här med hur samhället ser ut och den där solidariteten som har försvunnit. Men jag tror det är också min generation. Alltså, ungdomar idag, vet du. Ibland så får jag ta tag i mitt eget huvud och säga, herregud, det låter som mamma eller mormor eller någon. Jag menar, varje generation förändrar. Och den äldre generationen sitter där och tisk och dagens ungdomar, alltså, det är ju livets circle. Men jag är ledsen att folk inte läser, att ungdomarna inte läser, att de inte är mer politiskt engagerad. De lär sig inte ens en gång om förintelsen i skolan, har jag förstått. Alltså, såna där saker är viktiga, för jag tror att om vi inte fattar vad vi har gjort för fel så kommer vi att upprepa det. Alltså, det är ju den där gamla NA-grejen att insanity är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat. Och det är precis som varje generation gör, tyvärr. Men det finns ju också så mycket hopp i den här nya generationen. Jag menar, de är ju miljöengagerade och liksom de verkligen strävar för att göra en skillnad i världen. Så det är både och.
Du sa att du inte ville prata om ditt privatliv riktigt, men jag funderar bara på liksom, du har ju liksom levt typ halva ditt liv på en plats där jag antar att relationerna är jävligt fucked up i jämförelse med hur de är, funkar på utsidan, så att säga.
Både och.
Okej.
Okay. Ja, men fortsätt du.
Ja, nej, men jag bara tänker så här, alltså, funkar du relationsmässigt? Alltså, har du vänner och alltså...
Jo, ja, absolut. Jag har fantastiska vänner i mitt liv. Och visst är det vissa relationer som är, som du säger, lite twisted, eftersom det är ju ett ställe som är fylld av sjuka människor. Men det är också ett ställe som man har hamnat på botten. Och då får man ta sig en tankeställare. Hur hamnar jag här? Kliar sig i huvudet. Och sen kan man gå vidare i den banan, eller så gör man en förändring. Och om man då gör en förändring medvetet och ändrar hur man tänker, hur man agerar, vad man gör, då är det väldigt genomtänkt. Och det är en människa som verkligen har tagit sig igenom livets prövningar och kommit ut en helt annan, starkare, mer positiv människa. Och det... Jag har träffat fantastiska, underbara, starka människor som har gjort den förändringen i den där tuffa miljön. Jag tror att miljön bidrar till just den förändring. Alltså jag får ju frågor hela tiden från föräldrar eller sambo eller vad är det av missbrukare. Alltså ungdomar som har börjat gå snett och sådär. Har du något råd? Ja, hjälp inte. Inte en krona för en hamburgare, inte sova på soffan, inte tunnelbanakort, ingenting. Varför det? Jo, därför att man måste hamna på den där botten. Alla andra vägar måste vara slut innan man kommer till en realisation att jag måste göra en förändring. Och där jag har bott och levt, det är just det stället där många hamnar på botten. Och gör den där medvetna omvändningen. Och det bygger starka, fina människor. Och sen kan jag också säga, jag gör ett undantag för mitt privata liv här, men alltså det första gången som jag upplevde äkta kärlek, någon som verkligen älskade mig för mig, inte för att de ville ha, det var där. Mm. Alltså jag har ju varit kär förut, men de män i mitt liv, De ville ha någonting, om det var pengar eller om det var kroppen eller vad det nu var. Eller om de ville ha en snygg tjej på armen. För en gång var jag lite sötare än idag.
Du ser ju väldigt bra ut fortfarande, får man säga. Du har, dina kindknoter är ju, de är ju, sitter ju nästan i höjd med ögonen.
Och vad gullig du är.
De är väldigt höga och fina.
Tack ska du ha. Precis ovanför alla rynkor. Men, ja.
Ja, du är inte så rynkig heller för den delen.
Så i alla fall så att... För det mesta så var det... De ville ju ha någonting. Det var en tjej, absolut. Ja, det var, ja. Precis, det var en kvinna.
Men är du bisexuell?
Ja, det måste jag väl säga. Eftersom jag har haft mer relationer fysiskt med kvinnor än jag någonsin haft med män. Om man räknar från 13 till 26. Det är ju 13 år. Och sen räknar man 28 år på kåken liksom. Mm. Och flera relationer som varade längre än någon äktenskap eller någon relation här ute i friheten. Men sen jag har varit hemma så har jag inte haft någon relation alls.
Det var väldigt av dig att stilla min nyfikenhet. Men man är ju såklart nyfiken, en man. Jag är nyfiken på liksom hur man förhåller sig till kärlek och sex i fängelse.
Ja, men sex, det är alltså... Det är många som förväxlar sex med kärlek. Och behovet av sex med att vara homosexuell. Alltså om man är i en situation där allt som finns är kvinnor. Om man då går in i en fysisk relation. Då är man inte homosexuell. Alltså det är bara en situationsgrej. Men däremot tror jag många... långvariga relationer där, det är inte av behovet av sex. Det har väldigt lite med saken att göra, utan det är behovet av närhet. Och det är en helt annan nivå.
Men när vi ändå är på det där, för det, när jag läser din bok och lyssnar på dig prata så här, så du levde ju ett väldigt självdestruktivt liv.
Absolut.
Ja, och då tänker jag att det har att göra med att du inte tyckte att du var värd att älska, eller vad man ska säga. Amatörpsykologen som sitter här. Men finns det liksom ett ögonblick eller en händelse som fick dig att faktiskt älska dig själv?
Oj. Ja, det var ju... Alltså jag tog ett återfall under tiden som jag satt. Och slutligen så hamnade jag då i straffisolering på grund av det. Och när jag väl var inlåst där och förstod, alltså, när ska det ta slut för dig? När räcker det? Jag hade då förlorat, min son hade dött i en bilolycka, hans pappa var död över chocken. Allt och alla som någonsin hade betytt någonting i mitt liv var borta. Och jag ansåg att det var på grund av mina val. Och varit delaktig i att se två människor dö våldsamt. Alltså allt det här bara överöste mig. Och jag gav upp totalt. Det var liksom min botten och då ansåg jag att jag måste göra någonting annorlunda. Och när jag kom ut ifrån den inlåsningen, då började det faktiskt hända saker i mitt liv. Och jag la ner och jag började ta en rejäl titt på mig själv. Och erkänna, helt, alltså, brutally honest, mig själv. Och mina egna fel och vad jag hade varit en del av. Men, å samma sida... så hade jag tagit an mig väldigt mycket skuld som jag ansåg eller som jag kom att förstå inte var mitt. Jag hade alltid sagt att jag var lika skyldig i morden som killen som sköt. För jag kände att ja, men du var liksom den saken som satt igång hela rörelsen. Så därför är du lika skyldig. Men nej, hade pistolen varit i min hand så skulle de två människorna varit vid liv idag. Mm. Det är en stor skillnad och ett stort steg. Och det fick jag verkligen försöka att ta till mig. Men som jag berättade i vinterprogrammet så kom jag att förstå just då och där att jag hade inte riktigt ägt det. Men den där kvällen då förstod jag att jag ägde faktiskt det faktum att det var inte jag. Så då började jag vända att kunna se att det fanns någonting gott med mig, det fanns någonting bra. Och då började jag också investera där jag befann mig. Att göra någonting mer positivt. Även om det inte fanns ett slut. Även om jag aldrig skulle vara fri. Om det här var nu min värld. Då måste jag göra vad jag kunde där och då. Och genom att att ge genom att investera där jag befann mig, så började jag se mig själv på ett annat sätt. Och min tro också hade väldigt mycket att förstå att det finns förlåtelse. För jag var väldigt, väldigt tyngd av skuld och skam. Och den känslan av att vara förlåten. Alltså inte bara av mig själv. Jag brukar få frågor, har du förlåtit dig själv? Ja, jättebra. Men, och jag brukar säga så här att det finns tusentals böcker om självhjälp och få bättre förtroende och vad har du. Och då en övning som alla ska göra. Man ska titta sig själv i spegeln varje morgon. Och så ska man titta på den där bilden och säga att du är vacker och du är stark och du är alla de här fantastiska sakerna. Jättebra. Men vore det inte bättre om du hörde det från någon annan? Skulle det inte vara liksom mer värdefullt på något sätt än bara din egen spegelbild? Så för mig var det viktigt att få den där förlåtelsen utifrån, från en större makt. Och med den kom den här inre ro, en acceptans.
Och då tänker du på Gud?
Då tänker jag på Gud, absolut. Men jag visste inte att i Sverige så säger man inte jag tror på Gud. I Sverige säger man jag tror på Gud.
Ja, går i kyrkan?
Ja, när jag är hemma och ja, när jag har tid, absolut. Jag har varit semi-aktiv i en kyrka hemma. Och jag pratar väldigt mycket i kyrkor. Och varje gång jag kliver fram, innan jag kliver fram, så tar jag ett snack med Gud.
Gjorde du det innan du klev in här också?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det kanske jag borde ha gjort. Jag behöver lite skydd där. Nej, men det är mer ett större sammanhang. Jag tänkte inte så mycket på det.
Mm.
Det är lättare på sätt och vis att sitta och diskutera. För då kan jag se dig och jag kan känna av liksom vad är det som händer oss emellan. Men när jag står framför främmande människor, har ingen aning vem de är, hur de ska reagera, har ingen kontakt med dem, då vill jag ha den där kontakten. Alltså jag vill inte ha en spotlight på mig så jag inte kan se. Jag ber dem alltid sätta ner ljusen, för jag vill se vem jag pratar med. Jag vill se om de sitter och pillar på telefonen, om de sitter och nickar eller somnar. Eller ja. Så jag vill ha kontakt.
Jag funderar lite grann på, du har ju i princip åkt tidsmaskin. Det måste ju ha funnits otroligt många saker som du liksom...
Ja, gud, jag kände mig som Cro-Magnon som hade vaknat liksom i New Century. Jag kommer ihåg, jag var inne i Stockholm och jag skulle träffa frivården. De är ju på Fridhemsplan. Och jag stod och väntade på att de skulle komma ner och släppa in mig. Och jag tittade runt och jag tänkte, oj vad många sinnessjuka människor det är här. De är sjuka i huvudet, stackarna, allihop. Folk gick omkring och pratade för sig själva över hela gatan. Alltså, jag förstod ingenting. Men det är klart, de hade ju såna här telefonapparater, så att... Det är ju jättemycket. Jag hade ju inte sett en mobil. Mycket mindre hållit i en eller använt en. Alltså internet. Jag kommer ihåg när jag var liten och jag hörde talas om den första datan. Och då hade jag en bild av den här stora maskinen som man kunde gå och stoppa in ett papper med vilken fråga som helst. Och så skulle den här tugga upp det och spotta ut svaret. Vilken fråga som helst i hela världen. Och här var den ju.
Ja, nu finns det.
Ja, det var ju helt otroligt. Google Earth, alltså jag var så fascinerad av Google Earth. Den där lilla gubben som man kan gå omkring överallt. Helt fantastiskt spel.
Mm.
Alltså jag har alltid velat spela videogames. Det har varit liksom min dröm. Och nu kan jag göra det. Det är jättekul, fast jag fattar ingenting. Det är alldeles för mycket för mig.
Men du har försökt?
Ja, jag har försökt. Jag vill ju ha ett sån här fantasy där man rollspel och sådär. Och så jag gick in och förklarade vad jag ville ha. De sålde mig någonting, vad heter det? Rim någonting.
Skyrim?
Ja, och det var ju alldeles för mycket. Jag fattade ingenting. Jag tror inte jag har kommit förbi första nivån liksom. Den där gubben, han bara snurrar runt och ja.
Ja, men du har försökt i alla fall.
Men jag har försökt.
Ja. Om det är någon tech-savvy ungdom i Söderhamn med omnejd som kan lära Annika hur man spelar Skyrim, så kanske de kan höra av sig på något sätt.
Ja, jag vill liksom spela magi och jag vill ha wizards och ja, allt det där.
Hur är det med din hälsa?
Se och så, jag brukar säga jag har ju gamla krigsskador. Jag har ryggopererat och efter det så fick jag alldeles för mycket kortison. För det var det enda smärtstillande som jag fick. Så jag har kortisonskador.
Vad är det för skador?
Kortison, det är någonting som de ger för det hämmar inflammation. Och vad det gör är det gör huden väldigt tunn. Jag kan visa det. Mina händer som har stora, ser ut som bruna fläckar. Och jag får blisters väldigt lätt. Bara minsta rörelse. Jag har haft hepatit C. Jag har gått behandling nu så det är förhoppningsvis borta.
Hur fick du det?
Från sprutanvändande.
Men det måste ha varit 100 år sedan.
Ja.
Okej, ja. Men du har levt med det?
Jag har levt med det i många, många år. Jag fick reda på att jag hade det på 90-talet. Så. Men behandlingen bet inte på mig första gången så jag har fått gå igen. Så jag har lite ont här där. Lite brutna ben och sådär.
Du går med käpp?
Jag går med käpp, det är på grund av min rygg. För när jag var ryggopererad så var det väldigt dåligt med eftervård. Så att det läkte inte som det skulle. Så jag är väldigt svag i en sida.
Okej. Men du, i stort sett så fungerar du liksom?
Jag fungerar.
Har du hund nu?
Jag har hund och jag går ut jättemycket långa promenader med hunden. Det är min motionsmaskin. Jag behöver ingen gym. Det är hon som släpar ut mig.
Men du, det här med liksom att komma ut efter 28 år. Jag bara funderar på, vad gör det med en människas smaklökar? Att äta fängelsemat i 28 år och sen inte göra det.
Ja, helt otroligt. När jag kom till Hinseberg, då var jag i den första veckan var jag i en isoleringscell. Men alltså när man säger det ordet så tänker man på en helt tom cell. Men det här var typ en liten lägenhet. Och det var ett kylskåp där och jag vågade inte röra det där till kylskåpet för jag trodde det tillhörde vakterna eller någonting. Jag kunde inte fatta att en fånge skulle ha tillgång till ett kylskåp. Men till slut så fick jag reda på att sakerna där inne fick jag ta i. Då var det en tub Kalles kaviar där inne. Och jag tog den där tuben och bara sög i mig hela tuben på en gång liksom. Det var... Så ja, saltlakris och ja, såna där saker. Det är helt otroligt. Jag älskar mat som du kan se.
Nej, men ja. Fast jag har hört dig prata om det också att du gillar kakor och
ja, jag är hemsk vad heter det? Godis vad kallar man det för? Godisgris eller gotti?
Ja, gottigris kan man säga. Ja. Fast det låter lite negativt tycker jag.
Ja, jag tycker om gräddbakelser och ja, såna där saker. Men jag menar, och när jag kom till Hinseberg och tjejerna fick baka och så, åh gud, när jag såg att de fick baka med gäst, tänkte herregud, hela stället kommer väl att bara vara full imorgon. Men nej, de använde det för att baka bröd typ. Det var liksom...
Du tänkte att de skulle bränna?
Ja, okay. Alltså där jag kom ifrån fick man tillgång till gäst så la man pruno, alltså ja. Du vet. Det är hemgjort alkohol.
Okay.
Mm. Man använder gäst och socker och frukter och så kokar det liksom. Det smakar inte särskilt gott men det har en liten spark till sig.
Full blir man.
Jajamän.
När du nu liksom har levt fri några år, var det tufft att börja om?
Ja, det var skrämmande. Och börja om. Som jag sa, jag menar, jag var ju nästan 60 år gammal. Vad tusan gör man? Jag hade ju tur. I och med att jag fick ju skriva en bok. Jag hade ju jättebra kontakter. Tom Alan gjorde ju en dokumentär bland annat. Jag hade ju Anna-Britt Grünewald som hade stöttat mig under åren. Så jag menar, jag hade fantastiska, starka människor. Jag hade ju andra på Sveriges Radio och Sveriges Television som verkligen gav mig liksom en knuff utåt och uppåt. Men det trodde jag inte skulle vara, så jag var liksom livrädd. Vad ska jag göra? Kanske jag kan jobba med ett behandlingshem eller någonting sånt. Så att, men än så länge, ja, knack i trä, så har det gått relativt bra. Men det är ju jätteskrämmande. Jag menar, jag kämpar ju hela tiden att hålla huvudet över vattnet. Jag har ju tagit an mig ett huslån och allt det här andra. Så jag menar, jag lever ju Svenssonlivet i princip med alla skulder och sådär. Har ingen pension. Jag vet inte vad som kommer att hända nästa år. Men Jag har en väldigt stark tro. Och jag tror inte att den makten som har vaktat mig och hjälpt mig alla år kommer att släppa mig nu. Och hur det livet kommer att se ut, det vet jag inte. Oftast så är våra synpunkter inte lika. Vi säger Gud som min.
Okay,
no. Om hur saker borde vara. Men jag får följa instruktionerna och lyssna på den lilla rösten. Och jag vet att om jag gör rätt sak för rätt orsak så kommer det att bli rätt.
Men talar Gud till dig då?
Ja, det gör han. Inte i röster eller brinnande buskar. Eller... Han talar till oss alla. Vad du än kallar honom. Om det är Allah, Buddha, whatever. Så finns det en liten röst inom oss alla. Den där känslan i magen, en del kallar det. Den där tanken i bakhuvudet. Nej, vänta nu. Eller, oh, jag vill. Alltså, den där, det är inte bara du. Du är inte ensam i det här universum. Så han finns där för oss alla.
Fint. Men man kanske också skulle kunna tänka sig att det är något slags överjag som du beskriver.
Det är en tolkning.
Mm. Ja, det kanske egentligen spelar mindre roll. Men det är väl... men det måste vara härligt att ha en gudstro, tänker jag mig. Jag har ju inte riktigt det.
Det är skönt att tro att det finns någonting större än bara nuet. Jag menar, tänk på hur små vi är. Och vår lilla stund på jorden, det är ju bara en blink. Det är ingenting. Allt som vi åstadkommer, hela vårt liv, som vi kämpar och strävar och allt som vi investerar i det. Och om 80 år så är det slut. Det kan inte vara allt, liksom. Och tänk på alla liv du berör. Allt som du påverkar. Nej, det kan inte bara vara som en blomma som växer och... som sen försvinner. Det måste vara mer.
Tror du att du kommer till himlen när du dör?
Jag tror att jag kommer till en bättre plats. Sen vet jag inte om det är himmel eller helvete. Men jag tror att vi kommer till en bättre plats. Jag tror att vi kommer att träffa dem som vi har förlorat också. Det tror jag.
Mm. Det låter väl hoppfullt?
Jag hoppas det.
När du tänker tillbaka på de här 28 åren i fängelse. Är det liksom, för det är ju en i princip ogripbar... tidsmängd tycker jag. När du tänker tillbaka på den tiden, liksom är kanske en konstig fråga, men är det som en klump av tid eller?
Nej, det är det inte. Det är bitar. Det är som kapitel. Och den första var ju den här ilskan och orättvisa och kämpande inom mig själv. Och sen var det liksom en hopplöshet. Och sen var det, nej fan, nu ska jag utnyttja det här till max. Och vad vill jag ha? Och då sökte jag ut snutar som jag kunde använda och utnyttja. Och har. Alltså så det är olika kapitel. Och sen var det ju förvandlingen, kallar jag det. För att det var ju förändringen i mitt liv. Det var ju botten och klättra upp och... se på saker på ett annat sätt. Så att, nej. På sätt och vis så känns det som en evighet. Om jag tänker på hur mycket har hänt i världen. Men när jag tänker på i helhet. Så har det ju inte varit sån lång tid. Men det kanske är så att i min ålder, 61. Så jag menar, tiden går så himla fort. När man var 13-14, ett sommarlov var ju en livstid. Och nu så är det ju bara en blink liksom. Så att tidsperspektivet förändras ju med åldern också. Så att det är inte sån stor tid nu. Det blir betydelsefullt längre tid när jag tänker på min framtid. I vad jag borde ha åstadkommit, vad jag borde ha... i ryggsäcken vid det här läget som jag inte har, som saknas, då blir det jättestort. Men nej, det är inte bara en hel klumpsumma, utan det är mer stadier och kapitel.
Men finns det en sorg över det?
Ja, absolut. Absolut. Jag menar, jag blev ju inlåst när jag var 26 år. Det är ju liksom prime of life. När en kvinna är sitt vackraste i 30-årsåldern. Och alltså allt som man... upplever då allt som man drömmer om och alla möjligheter som finns att skapa sin egen värld. Allt det har jag förlorat. Så visst, Man måste sörja det. Men det har vi ju alla. Så när man är 16-18 år och börjar tänka på vad vill jag göra i livet. Och sen sitter man där 25 år senare och tittar tillbaka och tänker på hur jag planerade och hur det blev. Så har vi ju alla den där lilla sorgen inom oss om det vi var tvungna att släppa och det vi inte, som inte blev precis som vi hade tänkt. Så att jag tror vi alla har det.
Har du något slags formulerad eller icke-formulerad bucket list?
Ja, min största dröm, det är att kunna betala av huset och ha en trygghet i framtiden. Alltså att inte behöva stressa och oroa, hur ska jag ta hand om nästa månad, 6 månader från nu. Att få en trygghet, att bara ha pensionslivet, kunna pyssla i trädgården och känna lugn. Det är liksom min dröm. Kanske vinna lotteriet, inte vet jag.
Köper du lotter?
Ja, jag köper trisslotter, gör jag.
Vad är det mesta du har vunnit?
Ja, jag tror jag fick en dubbel på 60 kronor, 120.
Okej, okay. Så den stora vinsten är yet to come.
Ja.
Men du, får du resa tillbaka till USA?
Nej, jag tror inte de skulle släppa in mig. Kanske om jag verkligen kämpade för det. Men jag har ingen önskan att åka dit. Jag har fantastiska vänner där som jag skulle vilja se. Men de kan ta sig hit. Och jag hade faktiskt en kompis som jag satt med i 10 år. Som var här i 5 dagar. Det var helt otroligt. Det var så roligt. Alltså att snacka om en annan värld. Hon växte upp i South Central Los Angeles. Vilket är jättehårt och tufft. Hon är svart och hård. Hon var en collector på kåken. Och hon har helt förändrat sitt liv nu. Hon driver flera halvvägshus.
Okay. Alltså, just det.
Behandlingshem, precis. Så vi gick ut en promenad. Jag kan gå ner till sjön från mitt hus. Och vi gick igenom skogen där. Och hon stannade upp mitt uppe i allting. Och så stod hon där och tittade sig omkring. Jag tänkte, okej, ja, hon vill bara titta på naturen lite grann. Och så vände hon sig till mig och säger, du, menar du att de här träden bara växer här så här? Av sig själv? Ja. Jag menar, snacka om en världsskillnad. Förstår du?
Ja, visst.
Det är en sån bild.
Ja, oh, den blev lite rörd. Gud alltså. Men hon måste ju ha tyckt att det var superexotiskt.
Ja, ja, jag vill att hon ska komma när det är snö.
Kan hon göra det då, tror du?
Ja, absolut.
Dricker du alkohol?
Jag dricker lite vin ibland, måste jag erkänna. Fast det, ja, jag måste vara ärlig om det.
Men och du kan hålla det på den nivån?
Ja.
För alkohol är liksom inte, det är oladdat på något sätt.
Det har aldrig varit min grej. Men jag är lite rädd för det också. För att alltså, jag har ju en addictive, beroende benägenhet. Så att det kan ju gå överstyr och det måste jag vara medveten om.
Saknar du liksom heroinet?
Nej, inte alls. Jag tror att det var en psykolog någon gång som sa till mig att du måste vara nykter dubbelt så länge som du knarkade för att hjärnan får släppa det. Och jag tror jag har varit det nu.
Okej.
Okay. Så att liksom, nej. Den där känslan saknar jag inte. Men när jag tänker på heroin så tänker jag mer på abstinensen. Alltså det är det minnet som jag har. Och vad det har kostat mig.
Ja, det är väldigt väl beskrivet i din bok. Då är det inte konstigt att jag inte riktigt har släppt det. För jag har 9 år kvar då tills det är dubbelt så länge. För jag höll på i 10 år. Och nu har jag varit nykter i 11 år. Så det är en stund kvar.
Det tar sin tid. Alltså vi hittar ju så många fantastiska saker efteråt och har en sån speciell uppskattning för världen. Jag tror att man inte har vaknat varje dag med den där monstern av något slag på sig och hatat sig själv i samma stund som man går ut genom dörren och gör mer saker som man hatar. För den där stunden som varar 10 sekunder och sen måste man börja om igen. När man väl blir fri från det. Det är frihet. Och jag blir nästan gråtfärdig. Jag tänker på den tacksamheten som jag har. För att jag behöver aldrig uppleva det igen.
Vi borde sluta röka, hörru.
Ja, absolut.
Eller hur?
Eller hur?
Har du sett Orange is the New Black?
Ja. Jag följer den inte. Jag har sett några avsnitt eftersom jag har blivit intervjuad specifikt.
Om den?
Om den, ja. Ja.
Och hur skiljer det sig från verkligheten?
Så här, varenda karaktär, i alla fall i de få avsnitt som jag tittat på, vilket var den första bland annat, tror jag har träffat varenda karaktär.
Okej.
Okay. Jag kände igen dem. Där är de absolut prick på för det mesta. Situationerna däremot är helt över gränsen.
All right.
Alltså det där med att behålla mat från en annan fånge till exempel, som ett avsnitt handlade om. Att den här tjejen som jobbade i köket och hade kontroll, att hon liksom förbjöd alla att ge den här tjejen matbricka. Aldrig skulle hända. Det är alldeles för mycket koll på sådana saker. Och att vakterna är så totalt mäktiga och att ingen tittar över deras axel och de kommer undan med så mycket. Absolut inte. Sen att de situationerna inte händer. Jo, det gör de. Absolut. De största partierna av knark som kom in på kåken kom in genom fångvakterna. Absolut. Sexuella situationer. Absolut. Våld, både fysiskt och psykiskt. Absolut. Men inte som det går till där.
Du beskriver i din bok att det var okej att ligga med en vakt ifall man tjänade någonting, ja, på det. Men inte, man fick inte bara ligga med.
Nej, det var totalt tabu.
Varför fick man inte det då?
Därför då hade man gått över linjen av sitt eget val. Liksom.
Okay.
Men om det var ett bytesystem. Därför de flesta som sitter på kåken, de fattar ju prostitution. De fattar ju att langa. De fattar ju att utnyttja människor på ett eller annat sätt. Men att bara ge bort sig själv till fienden, det var inte acceptabelt.
All right. Förekom det liksom regelrätta kärleksaffärer?
Ja, vi hade flera stycken som slutade som vakter och gifte sig med en intagen.
Oh, wow.
Vi hade en som en kvinnlig vakt faktiskt, som hjälpte en att rymma. Och de stack iväg. Tyvärr så åkte de direkt till hennes familj och torskade rätt så snabbt.
Och då fick de sitta inne tillsammans sen, eller?
Nej, det fick de inte, tyvärr. Okay. Men nej. Så visst hände det.
Du beskrev också någon gång att liksom hur du skulle liksom bli spöad helt enkelt tidigt på kåken. Och sen så att du fick hjälp av något vitt gäng. Liksom.
Mm.
Är det väldigt gängigt?
Ja. Absolut. Det är gänget på ett annat sätt än när jag kom in. När jag kom in så var det mer område. Först var det syd och norr.
Okay.
Och sen var det ju mindre regioner som styrde. Nu är det mer såna här klassiska gäng. Aryan Brotherhood och ME och ja, 18th Street. Och, alltså såna här. Det är mindre, men det är... Det är gäng, absolut. För du måste komma ihåg att alla killar som sitter, som vi läser om, alla de här gängfights och sånt där som händer på kåken, de har en tjej, för de flesta, någonstans. Och de där tjejerna, deras jobb är att stöda deras position. Så att, absolut.
Hur klarar man sig undan dem då?
Ja, man får förtjäna sin respekt. Tjejer är ju inte lika hårda på det som killar är. Det är nästan, skulle jag vilja påstå, omöjligt att klara sig utan att tip up, som det heter, att tillhöra någon gäng. Men det är ju att etablera sina gränser, hålla dem och förtjäna sin respekt. Men också att inte trampa på fötter. Alltså man kan ju... Man råkar ut för det värsta genom att ställa sig i vägen för det värsta, för det mesta. Om man håller sig så neutralt som möjligt och inte hamnar i knarkhandel till exempel, eller någon annans tjej, eller vad har du. Så att det är situationer man lär sig att ta sig igenom. Men det kan vara en minefield ibland. Men jag fick ett väldigt bra råd i tidigt, och det var att se allt. Hör allt, säg inget.
Mm.
Och det var ett bra råd.
Som du led efter?
Japp.
Spelar brottet någon roll för en status?
Ja, till viss del. Särskilt när det gäller polis.
Okej.
Okay. Ja, och polis är på en sida. barnbrott är på den andra. Barnbrott är det värsta du kan vara. Då kommer du aldrig att få status, aldrig att få respekt. Du kommer att vara spottad och sparkad hela ditt straff. Punkt slut.
Och det här vet alla?
Ja, absolut. På de flesta ställen är de isolerade.
Men om man har spöat en snut, då ligger man bra till? Eller?
Då ligger man skjutit. Bra till.
Ja.
Ja.
Ett par av dem som du blev vän med var ju Manson Family.
Ja.
Var det hög status?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå. De var liksom ett nivå för sig själv på något konstigt sätt. De var så kända att de fick en space runt om sig av sig själv. Okay. På något sätt. Jag tror inte de var någonsin utmanad. Det var många som försökte att ta sig nära dem för att lära mer om dem eller sälja någon information till media eller vad har du. Men inte något status för att komma dem nära. De har ju hade ju varit där längre än någon annan. Och tid som man har varit där, då har ju sin egen plus. Ju längre man har suttit, ju mer, jag vet inte om man kallar det status, men ju mer respekt har man i att ja, men hon har liksom gjort sitt, så vi ska inte bråka med henne, utan ja, en gammal dinosaurie, låt den vara liksom.
Så när du hade suttit i 25 år, då var
det liksom, nej, men hon har gjort sitt. Men sen också så fick jag ju min respekt genom att bli vald till förtroenderåd president och verkligen kämpa för tjejerna. Och det visste de, att jag verkligen kämpade. Jag utnyttjade inte den positionen bara för mitt eget, vilket är väldigt lätt att göra. Utan jag verkligen kämpade för att vara nära på att hamna riktigt risigt till med administrationen många gånger. Och hade jag inte haft svenska konsulaten där ute, som jag visste att de visste att jag visste var där, då kanske de skulle ha kommit ner på mig lite hårdare än de vågade göra. Så jag vågade ta det där extra klivet och trycka lite hårdare. Och det uppskattade tjejerna.
Ja, det förstår jag. Men du har kontakt med flera av dina inmates idag?
Ja. Ja.
Sitter de flesta inne fortfarande eller är det många på utsidan?
Det är 50-50. Många har kommit ut. Men sen har jag ju några vänner som sitter så kallad LWOP, life without possibility, livstidsstraff utan möjlighet till nåd. Mm. Och om lagen inte förändras så kommer de att sitta tills de dör. En hel del är så kallade battered women, alltså de varit slagna väldigt länge av personen som de dödade. Och det har de nu börjat ta en titt på. Så vi får hoppas att det förändras, men en del kommer aldrig ut. Och sen känner jag några stycken som jag verkligen hoppas aldrig kommer ut. Men tyvärr så ser den här enheten som bestämmer, de ser bara det som är på papper. Så du kan ha en fläckfri journal eller record och se jättebra ut på papper. Men vi som har levt med dig, vi vet vem du är och vad du gör. Jag skulle önska att de tog lite mer allvar på andra saker än bara vad som finns på papper.
Okej, okay. Alltså att man som inmates fick ge någon slags ja. Omdöme eller?
Eller vakterna till och med. De som ser dem på, alltså vakterna vet vad man sysslar med. Om de väljer att inte se det är en annan sak. Men för det mesta så vet de vem man är. Och jag skulle önska att det var lite mer input där. Det skulle både gynna de som verkligen förtjänar. Och kanske inte låta dem ut som inte gör det.
Nu bläddrar jag bland papperna här. Men i en 3 år gammal intervju så läste jag att du ville skriva en bok till om orättvisorna eller någonting sånt. Hur går det med de planerna?
Sakta. Vad jag ville var att skriva på något sätt få fram likheterna mellan det amerikanska systemet. Särskilt kriminalvård och brott- och straffsystemet. Och hur vi i Sverige är på väg. Och det vill jag verkligen ta fram. För att om man tar i alla fall California. Om man tar Californias brott- och strafftänkandet och kriminalpolitik. Från, vi säger 1985. Och förändringarna som var igång just då, alltså den politiska vinden som blåste just då i Kalifornien, och lägger det bredvid svensk politik idag och de beslut som fattas och de processerna som börjar diskuteras nu. Det är väldigt likt och det borde skrämma alla. Såvida man inte vill ha det systemet, men om man tycker att USA är ett galet system, och det måste man ju nästan tänka om man tänker på ett land som har mer människor fängslad än Sovjetunionen i sina värsta dagar. Då är det något fel, det här rika landet som beter sig så mot sitt eget. Och det vill jag liksom lägga fram på något sätt.
För att det där är ju, det är ju väldigt mycket folk som sitter i fängelse i USA. Vad ska man göra?
Ja, det är ju det. Jag får alltid den där svåra frågan när jag säger sådana saker. Vad ska man göra? Jag vet inte vad man ska göra, men jag vet vad man inte ska göra. Och man kanske kan börja från den negativ frågan istället för den positiva. Alltså, vad ska man göra? Vad ska man inte göra? Vi måste tänka lite längre än reaktionen. Alltså just nu så stiftas lagar och regler och samma sätt som, du vet, när du går till doktorn och han slår dig på knät så går foten upp. Det är knee jerk. Det är så. Det händer någonting hemskt och folket reagerar. Vi måste ha lagar, och så slår alla näven i bordet och så kommer det en lag. Ja, jättebra. Men personen som du blev arg på, som du ville straffa eller göra någonting åt, det är redan förbi. Vad som händer är att du straffar personen som kommer efter, som hade ingenting med den saken att göra. Så att investera tidigare. Alltså vi måste få, man kan inte sätta ett plåster på situationen. Det är som att sätta ett band-aid på ett cancer. Vi måste investera i ungdomar. Vi måste investera i efterskolaktiviteter, stöd till familjer med barn, dagis, nattis, sport, alltså olika saker, att engagera ungdomar så att de inte hänger i tunnelbanan eller på centralen. Alltså varje gång när jag är på centralen så ser jag en massa ungdomar som bara sitter och hänger. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt. Det är där vi måste investera. Och sen behandla folk som människor. Och med det menar jag inte att man ska bara pamper eller slå dem på handen lite grann när de sitter i fängelse, men ge dem ett sätt att ta sig ut och ge dem stöd efteråt. För det måste jag kommendera svensk kriminalvård för, att de ser inte en person som bortkastad, utan de ser en person som kommer in som någon som de vill verkligen försöka vända åt ett annat håll, än så länge.
Är det så?
Ja, från vad jag har upplevt. Och sen finns det ju andra tänk. Det finns ju alltid idioter inom varenda ställe man kommer till. Men från vad jag har sett, det övervägande tänkandet inom kriminalvården, det är att försöka att vända personer tillbaka till samhället. Och sen måste samhället göra sitt. Att ge plats för den personen, ge chans till den personen.
Jag har pratat med några gäster om det. Hur mycket det kan förgöra en människa att vara sammanhangslös. Jag tror att det taggar lite i det du säger. Att man, om man inte har något sammanhang, om man hänger på centralen så att säga, då är det ju, det är ju en helt sorglig tillvaro, kan jag tänka. Eller jag har i alla fall tyckt det personligen, när jag inte har haft något jobb att gå till och ingen som ringer eller liksom. Det är ju bland det värsta man kan vara med om. Å andra sidan så kan jag väl tänka mig att det där med att känna sig behövd, det kan ju inte vara så jävla lätt på kåken alla gånger.
Nej, det är ju ett stort ansvar. Jag menar, jag har ju placerat mig själv i som väldigt tuffa situationer. Jag hade ju fängelseadministrationen på en sida av mig och 2000 tjejer på den andra sidan. Och de ville ju två totalt opposite saker. Och sen att försöka och hålla lugn emellan dessa två och komma fram till en kompromiss som liksom alla kunde leva med, det var ingen enkel uppgift. Men det är också en uppgift som har lärt mig många saker. Alltså diplomati och kommunikation och ja, lösningar och så vidare. Så att ja, det kan vara svårt, men det är så himla värdefullt också. Det ger så mycket. Vi behöver alla tillhöra någonting. Vi behöver alla vara behövd i något sammanhang.
Ja, precis. Men du, vi var ju på det här lite, hur du ser på svensk fångvård också. Alltså, skulle du vilja vara med och påverka där på något sätt? Eller är du redan det kanske?
Jag försöker att få mina 2 cents in, som jag brukar säga, så ofta som jag kan. Jag har haft föreläsningar för kriminalvården. Jag har pratat för polishögskolan. Jag har pratat framför nämndemän. Så alltså, när jag är i en politisk miljö så försöker jag med allt jag har att lägga fram det riktiga, hur det ser ut från den här sidan och vad besluten betyder i slutändan. För ofta de som fattar beslut, de sitter långt där uppe och de ser aldrig de praktiska resultatet av deras beslut. Så det försöker jag att påverka, och alltid, alltid är jag på, följ inte USA, följ inte USA. Längre straff, hårdare straff, tuffare fängelse, isolering, det hjälper ingenting. Så gå inte den vägen, hitta en ny väg.
Men när du satt inne, alltså, förutom att du var något slags förtroendevald eller vad man säger, men läste du mycket? Och...
Jo, jag läste väldigt mycket, och i början när vi fick gå i skolan så gjorde jag, jag tog ju mitt GED, General Education Diploma, vilket är väl, vad är grund?
Högstadiet, alltså.
När man tar studenten.
Okej, okay, då tror är det gymnasiet.
Ja, typ den nivån. Och sen tog jag 2 år av college, så jag har lite kredit och så. Mm. Ja.
Om vi kollar ur ett svenskt perspektiv, just för att det inte ska... Om vi säger så här att det viktigaste är att de intagna får liksom något slags hjälp framåt. Vad ska man ägna sig åt när man sitter på kåken?
Det som förvånade mig när jag kom hem, det var att det fanns inget arbete, ingen sysselsättning som var vettig. Alltså, i USA så driver fångarna hela stället. Allt. Nu har de tagit mer och mer ifrån dem. För att det också ger en viss makt till fångarna. När de vet hur saker fungerar bättre än den nya vakten som kommer in, då kan det bli lite tok. Men alltså, jag hade ju ett jobb i köket. Jag var ju ansvarig för att beställa varor och göra menyer och hantera kontrakt. Alltså, man går till ett jobb. Man driver stället. Här när jag kom till Hinseberg och frågade, vad finns det för jobb? Ja, då gick de ner och räknade skruvar och stoppade i plastpåsar hela dagarna. Hallå, alltså, ge folk något vettigt att göra så att de känner sig dels delaktig i där de lever och att de får göra någonting om stället, åt stället. Och sen en vana också, kliva upp varje morgon, gå till ett jobb som betyder någonting, som har ett slutresultat förutom 50 000 plastpåsar med skruvar i. Alltså, gör någonting vettigt med den tiden. Utbildning, psykologisk hjälp, behandling, och sen drogpolitiken måste förändras.
På vilket sätt?
Alltså, det kan inte vara kriminellt att vara beroende. Och det är ju det. Även om det inte är lagligt kriminellt så blir man ändå behandlad som så av systemet, av polisen. Och ge bättre möjligheter till behandling.
Jag tänker mig också att om man får sitta och sortera skruvar och stoppa ner dem i plastpåsar, då ger ju det kanske inte den där, som vi pratade om lite tidigare, det där sammanhanget. Om man däremot får använda skruvarna till att sätta ihop en stol, alltså att man får tillverka någonting som man ser liksom ett resultat av, som man förstår så här. Alltså, det kan jag tänka mig.
Ja, det är ju bättre. Som på Färingsö till exempel, där fick man sitta och sticka eller virka hela dagarna. Och då sålde de där varorna eller gav bort dem till BB eller vad har du. Så jo, visst, man kan se en lång halsduk växa. Men man måste känna att det bidrar på något sätt. Alltså, det är ju bara att döda tiden. Och man har den här tiden, man har den här människan under den här tiden. Använd det till någonting vett. Då. Inte bara för att spara pengar för staten. För jag menar, tänk på alla arbeten som intagna kunde utföra.
Verkligen.
Om de ändrade på reglerna. Som på Hinseberg till exempel, så hade vi en sal med massor med datorer. Men när jag var där så var de flesta Det var ingen som satt där. Varför det? Jo, därför en avdelning får inte umgås med en annan avdelning. Förstår du? Så om det är tre personer från min avdelning som vill studera, det betyder att de andra datorerna är oanvända, för de får inte mixa. Alltså, så de här reglerna måste förändras. Man måste ta en hel ny titt på vad är det vi gör med dem under tiden som vi har dem.
Ja, supervettigt. Jag funderade på, då när jag frågade om du fick åka tillbaka till USA, för du beskriver ju ett väldigt rörande stycke i boken, din son Svens begravning, och att du fick gå på den.
Det var en minnesstund, ja, ah, okay, precis.
Sorry. Ja. Mm. Jag funderade på, skulle du liksom, har du någon längtan efter att åka och kolla på någon grav? Eller, alltså?
Jag skulle vilja hitta honom. Alltså, det var ju ingen familj där.
Okay.
När jag, och han var ju kremerad där han bodde. Men jag fick bara åka en ungefär 50 kilometer distans. Betala för mina egna vakter och vad har du. Och då var det en liten minnesceremoni och då var han i en urna redan. Så min rumskamrats mamma tog hand om den.
Okay.
Och sedan dess har vi tappat kontakt. Så han är någonstans. Och jag skulle vilja hitta honom och få hem honom.
Det är klart.
Men det finns ingen grav.
Tungt. Usch.
Det är svårt. Men han är inte där. Han är här i mitt hjärta.
Mm. Och du kanske får träffa honom sen då?
Ja, det tror jag.
När du... För jag antar att liksom i dina... för jag antar att du har mörka stunder också.
Ja, absolut.
Är det sorg då över?
Sorg ibland över vad som har hänt. Sorg över min son. Jag tror att jag kommer att sörja. Jag vet att jag kommer att sörja honom hela livet. Men jag har äntligen börjat kunna sätta upp en bild på honom. Det är första gången. Sorg över vad jag har gått miste om. Men jag är inte så lycklig och rose-colored glasses att jag inte ser någonting negativt med 28 år i fängelse. Jag har gått miste om väldigt mycket och det är sorgligt. Jag saknar någon som i mitt liv just för mig. Jag har goda vänner. Jag har en väldigt god vän som jag delar boende med och sådär. Men en hjärtevän på något sätt tror jag skulle vilja ha. Mm.
Min farbror Roland är singel.
Okej.
Jag frågade dig om din bucket list. Vad vet du om din framtid? Vad har du planerat?
Inte mycket. Jag tar en dag i taget. Det är lite skrämmande framtiden just nu. Egentligen skulle jag vilja ha ett jobb som jag gick upp och gick till varje dag och kunde lita på att det kommer en lönelapp varje månad, men det har jag inte. Så jag får jobba på att skriva, hålla mig aktuell, försöka och vara av intresse och hoppas att jag har någonting vidare att ge som folk vill lyssna på. Det är också en film som har varit på gång i flera år. Så vi får se vad som händer med det.
Alltså om dig?
Ja, baserad på boken.
All right. Jag håller tummarna för det då. Och du håller på med en bok?
Ja.
Men det går långsamt?
Det går långsamt. Jag har haft liksom writer's block i evighet. Men jag ska komma till skott nu.
Din förra bok, då var det liksom en liten redaktion som jobbade med dig.
Jag skrev hela till 100%. Sen skrev jag på engelska. Så att det fick bli översatt och det var lite jobbigt ibland. För jag var inte så trygg i svenskan. Så i vissa delar blev det lite, jag tycker, klumpigt. Men, och sen vad som skulle vara med och vad som inte skulle vara med. Jag kände ju Lena Katarina Svanberg som skrev Sorgfågel. Vilket kom ut på 90-talet. Och hon är ju med Bonniers. Så jag träffade ju Bonniers först. Och de var intresserade och bla bla bla. Men jag tackade nej till Bonniers. Och när jag gick därifrån och tackade nej tänkte jag att du är galen. Ingen tackar nej till Bonniers liksom. Men jag kände att jag skulle bara vara en av 100 som satt i ett hörn med någon board of directors som sa ja eller nej och övervakade varenda paragraf och nej. Sen träffade jag Bertil Ekelid och där var det liksom familj och det var varmt och vänligt och de hade tillit till mig. De bara sa kör. Så har det varit och där har jag varit kvar med dem än idag.
Du, jag hoppas verkligen att det, att du får ha det bra.
Tack.
Man vill dig gott.
Tack.
Eller jag vill dig gott. Vill du rekommendera något?
Ja, att vi tar vara. Alltså allting går så fort. Allting ska vara instant nu för tiden. Vi har inte tid att vänta på någonting. Men jag säger stanna upp, andas, se dig omkring. Och oavsett hur det ser ut så finns det någonting. Det finns ett ljus. Hitta det. För jag menar, tänk på vad vi har i detta land, i våra liv egentligen. Jämfört med resten av världen. Vi har väldigt mycket att vara tacksam för. Hitta det.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Det är en person som jag vill träffa. Han heter Jens Måns Winge. Jag har just läst hans bok, eller lyssnat på den. Den heter Den senila skalbaggens tröst. Absolut fantastisk bok.
All right. Du, stort tack för att du tog dig tid. Vad härligt det var att träffa dig.
Och dig, tack så mycket.
Det där var Annika Östberg. Jag hoppas ni gillade henne. Det gjorde jag verkligen. Och hennes böcker, Se ljuset i det svarta och Ögonblick som förändrar livet, finns att köpa i bokhandeln eller online. Gör det. De är väl värda sin läsning. Och tack för att ni lyssnar. Och tack till min producent David Mer. Kom ihåg att Värvet gör sig i samarbete med Acast. Testa deras app redan idag. Den är bättre än någonsin. Puss och tack för idag. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.